Vi har kommit till den femte, är det, sista predikan i den här serien som handlar om den identitet som vi får när vi kommer till tro på Jesus Kristus. När vi blir, som man sa förr, och det säger vi väl nu också, när man blir frälst. Det är ett härligt ord. Det betyder att bli räddad. Eller som Jesus själv sa, när han skulle förklara vad som händer, när vi blir födda på nytt. Det är också ett härligt uttryck. Eller Paulus som beskriver det, när vi blir nya skapelser genom tron på Jesus Kristus. Och vi har utgått ifrån Efesierbrevets första kapitel, där vi har i några inledande verser hittat fem punkter som beskriver den här nya identiteten. Det står så här: välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss. Det står inte att han ska välsigna oss, det står att han har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Och så har vi sagt att de fem grejerna, de här fem riktigt bra grejerna som man egentligen vill ha tag på, tror jag. Det är de här: att du är välsignad. Det är en del av din identitet. Du är välsignad. Du är utvald. Du är Guds barn. Du är friköpt. Och idag så ska vi ta dem. Och du är förlåten också. Visst är det härligt? Någon såg jag någon kommentar som man skulle kunna skriva det så här: du är välsignad. Och det innebär att du är utvald Guds barn, friköpt och förlåten. Det spelar ingen roll liksom hur man tar det. Det är de här grejerna. Det här är bra grejer som alla vill ha, tänker jag. Alltså Bibelns stora och helt övergripande tema, det här är ju liksom, det här är ju vad Bibeln handlar om. Om du ska svara på den frågan, om du har någon god vän som inte har riktigt koll på vad är det här med kristen tro och så här, och vad handlar Bibeln om, så kan du säga att Bibeln handlar om en Gud som förlåter. En förlåtande Gud. Jag har en liten berättelse på livsnära. Ni vet de här kvällarna som vi har ungefär en gång i månaden. Varje termin, hösttermin och vårtermin så här. När vi har kaféföreläsningar, en torsdagkväll är det just nu, det har varit andra dagar också, men nu är det torsdagen. Så hade vi ett tillfälle här, och då gjordes det i slutet på den samlingen, så gjordes det reklam för nästa gång. Där jag skulle tala om förlåtelse, och då var det inte specifikt bara Guds förlåtelse, utan det var mellanmänsklig förlåtelse och så här också. Och så satt jag bredvid en kille på den här föreläsningen och sa: det ska jag gå på, så. För det där, det är ju verkligen er grej, sa han. Och jag tyckte det var så bra. Ja, men det är ju precis så det är. Förlåtelse är verkligen vår grej. Det är vad evangeliet handlar om. Det är vad kristen tro i grunden handlar om. Och är det någonstans där människor borde uppleva sig förlåten, där det skulle vara lätt att både be om och få förlåtelse och ge förlåtelse, så är det ju i den levande Gudens församling. Eller hur? Amen. Ja, det är ju liksom er grej. Alltså rakt igenom hela Bibeln så går det här budskapet om en Gud som visserligen har ganska många och ganska stränga regler, men som samtidigt är beredd att förlåta och upprätta den som misslyckas. Det är ju det som är evangeliet. Och det där var ju när Bibeln skrevs och det här budskapet började att spridas bland människor, så var det unikt, och det är fortfarande väldigt unikt. Och profeten Mika utbrister i förundran, säger: vem är en Gud som du? Som förlåter skuld och inte tillräknat synd hos de som är kvar av din arvedel. Som inte håller vrede för evigt. För han, vår Gud, har sin glädje i nåd. Vilket budskap. En Gud som blir glad av din nåd. Amen. Kung David skriver efter att han själv har fått ta del av den nåden när han riktigt har ställt till det i sitt liv. För att ta del av förlåtelsens nåd så skriver han så här. Salig är den som har fått sin överträdelse förlåten och sin synd övertäckt. Salig, eller som den engelska översättningen säger, välsignad är den som har fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Jag valde att läsa den här versen från Folkbibeln 98. Vanligtvis så använder jag Folkbibeln 2015. I 2015 så står det, den som har salig är den som har fått sitt brott förlåtet. Men någonstans så gillar jag det här ordet överträdelse. För därför att, alltså jag gillar inte vad det står för, men jag gillar förklaringen. Därför att det är en sån fantastiskt bra beskrivning av vad synd och misslyckanden egentligen handlar om. Alltså överträdelse handlar ju om att kliva över en gräns. Eller hur? Att man tar sig in på ett område där man inte har rätt att vara, där du inte har någonting att göra överhuvudtaget. Och så kliver du in där. Och det behöver ju inte alls handla om fysiska områden, även om de här skyltarna ofta är liksom en sån här fysisk gräns någonstans. Utan det kan lika bra handla om moraliska eller etiska eller juridiska områden. Alla livets områden. Och när man läser Guds bud, som vi har dem beskrivna i Bibeln, så inser man ju att bryta mot budorden handlar om att kliva över gränser, att passera gränser som Gud har satt upp. För livet människor emellan, men också när det handlar om andliga ting, etiska ting, moraliska ting. Och förra söndagen, du som var här minns kanske det, så talade vi om att vi har, många av oss i alla fall, väldigt svårt på ett sätt för Bibelns budskap om att vi alla är syndare. Det är lite jobbigt att höra det. Vända till din granne och säga nej, jag är inte det. Du är en syndare. Grejen är att det blir lite obekvämt, eller hur? Det är jobbigt att säga det till honom och det är rätt jobbigt att höra det också. Och jag sa då, därför, och jag tror den här lite motviljan mot att erkänna att vi är syndare handlar om det där. Att vi vill så gärna tycka att vi inte är värre än någon annan. Eller hur? Hur många är värre än någon annan? Nej. Alltså vi har, tror jag, lyssna nu. Jag tror att vi har en sorts omedveten och förhoppningsvis oreflekterad definition av synden och syndaren. Att synd blir på något sätt någonting som är grövre och smutsigare än det jag har gjort mig skyldig till. Då är det synd på riktigt. Och syndare blir ju då den som är värre än jag. Och det är ju ni allihopa. Men nej. Men alltså Bibelns definition av synd är överträdelse, att kliva över en gräns som Gud har satt upp. Om man då ser på det första budet. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Så är det ganska lätt att tänka, ja men det har ju inte jag. Check på den. Jag har aldrig tillbett någon annan gud. Alltså innan jag kom till tro på Jesus så hade jag ingen gud alls. Men du vet, det handlar inte bara om religiösa gudar. Martin Luther, om man nu får citera honom i en pingstevangelikal kyrka, och det får man, det bestämmer jag. När han skulle definiera synden så använde han den latinska frasen homo in se incurvatus, som betyder människan är böjd in i sig själv. Och så menade han att grundsynden eller ursprungssynden, den synd som all annan synd föds ur, är vår självupptagenhet och vår själviskhet. För när vi överträder någon av de gränser som Gud har satt upp, någon gräns som Guds lag ger oss, någon gräns som buden pekar på, så gör vi ju det, inte i första hand tänker jag, för att vi vill göra uppror mot Gud. Utan för att Det finns ett driv, det finns ett begär, det finns en craving i oss och inom oss som vi vill tillfredsställa. Det är någonting i oss som suktar efter någonting, som längtar efter någonting, som vill ha tag på någon, och vi vill ha det nu. När kung David skriver i psalm 32 som vi läste alldeles nyss, om hur saligt det är att ha fått sin överträdelse förlåten, så handlar det om att han hade gett efter för en sexuell frestelse. Han har fått syn på en ung, snygg flicka som tar sitt kvällsbad, och så börjar det brinna i honom. Henne vill jag ha. Och trots att han får reda på att hon är redan gift och har en man som heter Uria, så skickar kung David iväg sina tjänare och säger: ni ska hämta henne till mig. Och så ligger han med henne och sen skickar han hem henne. Och att hon ställer upp på det handlar nu bara om att kung David var kung David. Och så tänker han, ja, det var ju trevligt. Antagligen ångrar han sig. Men tänk att jag kom undan med det där. Tills Batseba, som kvinnan här, skickat bud till honom, du har gjort mig med barn. Och då blir det lite jobbigare. Och så tänker David, vad ska jag göra nu? Och istället för att gå till Gud så kommer han på en alldeles egen lösning. Jag ser till att Uria, som befinner sig ute på stridsfältet, att han får komma hem. Och så kommer han hem och så är han med sin fru, och så gör han med sin fru vad äkta män och äkta kvinnor ibland gör tillsammans, och så blir det här bra. Det är bara det att jag har en större överlåtelse än så. Om hans polare är ute på stridsfältet så tänker inte han gå hem och njuta av en fredagkväll och ha fredagsmys med frun. Så han vägrar gå hem. Och David försöker supa honom full. David gör allt vad han kan och det hjälper inte. Jag sover i stadsporten i solidaritet med sina kompisar ute på stridsfältet. Och så kommer David på den här tanken. Jag skickar honom ut igen och så får de andra order. När fienden kommer, skicka fram honom och drar jag tillbaka. Och så blir Uria dödad i strid. Och så står David där med sin skuld som fullständigt har exploderat i hans liv. Men synden, jag ska komma tillbaka till David om en stund, men synden och det där begäret som kräver omedelbar tillfredsställelse kan ju egentligen handla om i stort sett vad som helst. Vi har begär efter så mycket olika saker. En av vår tids viktigaste, tror jag, evangelikala teologer John Stott, han skriver så här: det finns ingen del av någon människa som sinne, känslor, samvete, vilja som har förblivit obefläckad av syndafallet. Det betyder inte att varje människa är rakt igenom ond och helt oförmögen att göra någonting gott. Utan det betyder att allt i oss, allt i dig och allt i mig, allt vad vi är, våra drifter, våra önskningar, våra begär, är påverkade av syndafallet. Påverkade av vår själviskhet. Eller som Luther sa, vår inkrökthet i oss själva. John Stott kallar det för ett självförgudande. Det är ju också ett märkligt uttryck, men han använder det. Alltså att göra sig själv till den högsta auktoriteten. Att göra sig själv till Gud. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Och den här inkröktheten i oss själva, vår självupptagenhet, vår självkärlek och vår närmast rabiata längtan efter självförverkligande leder till att vi så ofta söker svaren på livets frågor, på lösningarna på livets problem inom oss själva. Och någonstans så tror jag du känner igen det. Alltså den problembeskrivning som är allmänt gällande i tillvaron och i samhället och i Sverige då blir ungefär så här, lätt karikerad, men dock alltså, att alla dina problem beror på saker och omständigheter utanför dig. Det är liksom, det är samhällets fel, eller din uppväxtfel, eller det är skolans fel, eller det är politikernas fel, eller det är någon annans fel. Och lösningen och svaren finns inom dig själv. Utveckla din fulla potential. Liksom. Bli den bästa versionen av dig själv. Om du bara blir allt du kan vara så kommer allt att lösa sig. Väck din inre hjälte. Eller som en av mina favoritmusiker, Sting, sjunger en sång som är egentligen, jag har en usel text, en bra låt. Let your soul be your pilot. Låt din själ guida dig. Det finns svenska varianter också. Jag brukar raljera över den. Liksom, lyssna till ditt hjärta. Och jag brukar säga, gör för allt i världen inte det. Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre, säger Bibeln. Därför den ena stunden vill ditt hjärta det ena och den andra stunden vill det någonting annat. Den ena stunden så vill din själ det ena och den andra stunden vill din själ något annat. Det som litar på sig själv, säger den engelska översättningen, är en dåre. Och då kan man fråga, varför är man det? Varför är man en dåre om man litar på sig själv, sitt eget hjärta? Alltså grejen är att du kan ju inte fixa din egen skuld. Du kan inte på egen hand bli av med din synd. Jesus sa, vad kan en människa ge i lösen för sin själ? Alla har syndat. Alla är syndare och alla saknar härligheten från Gud. Och ingen av oss kan fixa det problemet själv. Ingen av oss. Därför att synden, vår självupptagenhet, vår själviskhet och våra försök till att vara våra egna gudar för med sig konsekvenser. Överträdelse beivras, står det på gamla skyltar. Det står på nya skyltar också lite varstans. Och det är sådana här gammalt svenskt uttryck som säger, det är knappt någon som vet vad det betyder. Men det betyder i grundläggande, att om du kliver över den här gränsen, trespassers will be shot and survivors will be shot again. Nej, men det betyder om du kliver över den här gränsen så får det konsekvenser. Juridiska konsekvenser i det här fallet. Någonstans så är det, vi talade om det förra söndagen också, en lag som du kan bryta mot utan konsekvenser är ingen lag. Och så raljerade jag lite grann över vår svenska lag om att det är förbjudet att gå mot röd gubbe, men det finns inget straff att göra det. Det är en ganska meningslös lag, kan jag känna. Men Guds ord säger att när vi bryter mot hans regler, när vi träder över den där gränsen, så blir det konsekvenser, allvarliga sådana, syndens lön är döden. Alltså när vi följer våra egna begär, när vi låter vår själ guida oss, när vi lyssnar för mycket till vårt hjärta, när vi gör oss själva till gudar, så tappar vi kontakten med honom som är livets ursprung och livets källa. Och då blir det som en gren som har brutits loss från stammen. Ligger ett par sådana grenar ute hos oss på landet. De kan se väldigt levande ut. Men egentligen är ju den där grenen död. Den har ingen framtid. Den bär ingen frukt. För den har inget liv. Och det enda sättet att rädda den här grenen, det skulle ju vara om man på något sätt kunde sätta tillbaks den i stammen igen. Så att den får kontakt med livskällan igen. Och någonstans tänker jag, det är ju det här Jesus talar om när han säger, förbli mig, för jag är vinträdet och ni är grenarna. Och om ni förblir i mig så blir, bär ni frukt, det vill säga då har ni liv. Och vägen dit beskriver Bibeln som väldigt enkel och samtidigt väldigt svår. Den är enkel därför att det är så tydligt hur det går till. När kung David, som vi pratade om nyss, som skrev psalm 32 som vi läste ifrån. Alltså när han försökte fixa och skyla över sin egen synd och sin egen skuld, så blev det bara värre. Och han plågades av dåligt samvete, kände hur livskraften liksom rann ur honom. Varför det? Därför att han hade tappat kontakten med stammen. Som den där avbrutna grenen. Lyssna till vad han säger. Så länge jag teg, alltså så länge jag höll det här inom mig själv, så länge jag försökte greja det här själv, så länge jag dolde vad jag hade gjort, så förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Det var läget. Det var så kung David upplevde sin situation. När han försökte fixa sitt eget liv. Och lösningen var och är så enkel som man knappt tror det är sant. Så sen så här, då uppenbarade jag min synd för dig. Ja, det visste redan Gud. Men okej. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Och så kommer den här makalösa meningen. Då förlät du mig min syndaskuld. Då förlät du mig. När jag visade. När jag klädde av mig. När jag stod där och sa så här är det. Då förlät du mig. Och det här är, älskade vän, själva kärnan i Bibelns budskap. Det är det här som är evangeliet, de goda nyheterna. Att Gud förlåter synd när vi bekänner våra överträdelser. Och samtidigt som det är så enkelt så är det så oändligt svårt också. Därför att det handlar ju om att ge upp. Och det är jobbigt. Att ge upp sina egna ansträngningar, ge upp sina egna försök. Och istället för att lita till sitt eget hjärta och sin egen förmåga, sin egen kraft, sina egna möjligheter, faktiskt sätta sin tillit till någon annan. Det är ju sjukt svårt. Men Bibeln är supertydlig på den här punkten att Jesus dog istället för oss. Vi behöver inte vara den där avbrutna grenen. Jesus dog istället för oss. Han bröts av istället för oss. Så att vi skulle kunna leva det liv som Gud en gång skapade oss för. Och alldeles innan Jesus dog på korset så ropade han ut. Inte i förtvivlan och nederlag utan i full triumf. Det är fullbordat. Tetelestai, det grekiska ordet för att någonting är betalt till sista öret. Det är färdigt. Och det betyder att det behövs inget ytterligare. Jag ska säga det en gång till för det här är superviktigt. Det betyder att det behövs inget ytterligare. Det här är den stora skillnaden mellan evangelikal tro, protestantisk tro och den katolska världen. Att vi faktiskt hävdar med stöd från Guds ord, det behövs ingenting mer. Det behövs ingen botgöring, det behövs inte 10 Ave Maria, det behövs inte det ena eller det andra. För det handlar inte om vad du kan. Och det handlar inte om vad du gör, utan det handlar om vad han, Jesus Kristus, själv Gud, Guds son, den evige guden, vad han har gjort för att rädda dig och ge dig liv. Det är fullbordat. Det finns ingenting mer du och jag behöver göra eller ens kan göra för att bli förlåtna och upprättade och befriade och renade. Och sen så kommer våra frireligiösa hjärnor och sätter igång en massa tankeverksamhet som säger: du måste göra det här och du måste se ut så där och du måste klä dig på det sättet och du får inte göra det där och du ska inte tänka så. Och så säger Guds ord: det är redan färdigt. Lagen säger gör. Och så får du en lista. Uppfyll det här, uppfyll det här, uppfyll det här, uppfyll det här. Lagen säger gör. Men nåden, evangeliet säger det är redan gjort. Det är fullbordat. Allt är redan klart. Jesus har gjort allt för oss. När vi läste det här bibelordet för några veckor sedan, jag vill bara påminna igen, jag älskar det här bibelordet. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det finns någon som säger, ja men det blir en sån väldigt billig nåd. Liksom. Kan det vara så enkelt? Men det är ingen billig grej. Det är ingenting enkelt. Det är inte självklart att Gud förlåter din och min synd. Det fanns en tysk satiriker och poet som heter Heinrich Heine som skrev: naturligtvis kommer Gud att förlåta mig. Det är ju hans jobb. Nej, det är det inte. Han har betalt det högsta pris som någonsin gick att betala. För din och min räddning. För din och min frälsning. Han gav sitt eget liv. Vi sa förra söndagen. Det var ju liksom inte någon annans liv han gav. Jesus är inte en annan mindre gud. Som den väldige guden kunde tänka sig. Ja, vi får offra den här. Ett bondeoffer. Som är schack. Vi tar det här lilla offret så blir det bra. Gud har köpt dig med sitt eget blod. Sitt eget blod. Det finns bara en Gud. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder, renar oss från all orättfärdighet. Och Gud har lovat att när han har förlåtit så finns det inte kvar det som han förlät. Då är det borta. I Kolosserbrevet står det att han har utplånat vår skuld. Då ligger den inte kvar, eller hur? Då är den borta. Och i Hebreerbrevet så säger han det här: deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Vi gör det ibland, eller hur? Men det finns saker som kan ha hänt långt tillbaka i tiden som man liksom så plötsligt dyker det upp och så går man till Gud för säkerhets skull och tar det en gång till. Vet du vad Gud säger? När du kommer med den där grejen som hände för så länge sedan, som du har bett om förlåtelse för 58 gånger tidigare, så säger Gud: jag har ingen aning om vad du pratar om nu. Du vet, det där kommer jag inte ihåg. Det är vad hans eget ord säger. Jag ska inte komma ihåg det du har gjort. Som inte var okej. Prisat var hans namn. Det räcker att jag minns det. Deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Så min älskade vän, lyssna på vad jag säger nu. Din identitet när du tror på Jesus Kristus är att du är förlåten. Låt det sjunka in bara ett par ögonblick. Du är förlåten. Jag tror att vi alla vet hur skönt det är när man har gjort bort sig. När man har sagt någonting som man inte borde ha sagt. Eller gjort något som man inte borde ha gjort. Eller sårat någon medvetet eller omedvetet. Liksom, att få höra från den andra som säger: jag förlåter dig. Hur oändligt skönt det är. Hur det, liksom, det kan förändra atmosfären i ett hem, i en familj, i en släkt, i en vilken situation som helst, bara de orden. Men det här som Bibeln talar om, det här som är evangeliets kärna, är ju ännu större. Därför det är Gud själv som säger till dig att alldeles oavsett vad din synd och skuld består av, och alldeles oavsett vad du har lyckats med och inte lyckats med, och alldeles oavsett vem du är och var du kommer ifrån och hur ditt liv har sett ut, om du ger upp dig själv och ger upp dina egna försök och bekänner inför honom, jag kan inte rädda mig själv, så är hans ord till dig: du är förlåten.